Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Jajamensan.
Allt väl?
Det är utmärkt. Det är mer väl än det varit på väldigt länge faktiskt.
Och fick
det är
du dricka...
nästan euforiskt.
Fick du dricka sprit till lunch?
Ja, nästan. Jag har jobbat i 3 timmar med att spela in en videofilm om varför man bör ha en fatölsanläggning i hemmet. Och den innefattade rätt många omtagningar när jag just skulle bevisa varför man behövde ha en sån i hemmet. Skål!
Skål! Lyckades du med att övertyga om det?
Jag tror det. Sen får klipparna göra sitt och sådär. Men jag känner mig i alla fall själv väldigt övertygad.
Ja, vi pratade ju om den här, var det förra avsnittet? När...
Ja, det var någonting vi nämnde att den anlänt och vi inte kunde bära den och sådär.
Ja, 70 kilo om jag inte minns fel.
Själva den var 70 kilo och hela paketet var så där på 150 och Postnord bara dumpade det ner vid stora vägen. Och så det var ju ett problem. Men vår snälla granne, han tog sin fyrhjuling och körde upp till vår tomt och sen gick det någon vecka och sen kom det 2 starka gossar och bar in den och de var tekniskt kunniga så de monterade den också. Och sen var det bara, ja, det jag måste göra är liksom att ta armen, lyfta till tappen och så skapa fantastiska skumkronor, och det är jag väldigt duktig på.
Ja, men det är inte det minsta oroad över. Men var det bergsingenjören som hjälpte dig?
Nej, det var inte, det var en andra grannen, glasmästaren.
Eller? Ja, vad kul, vi kommer nämna en annan glasmästare i podden idag.
Ja, men vad bra.
Vilken röd tråd vi fick plötsligt tack vare din berghjälp.
Jag tror dessutom vi kommer komma in på glasmästar Sill.
Ja.
Och då har vi ju liksom 3 dubbelt glas förutom det jag håller i handen.
Nej, det var ju en glasmästare som skapade glasmästarsillen. Så att det var ju det jag tänkte på.
Det är det du tänker på. Du har också varit inne på den.
Ja, och precis, för att vi har inte pratat om vilka sillar vi kommer att prata om. Och ändå så tänker vi på samma.
Ja, vi börjar bli som ett liksom gammalt strävsamt par från Anderdas och Vals som Carl Gerd sjunger.
Jag tänker på de här gamla som sitter på balkongen i Mupparna.
Ja, just det, vad de heter. Jag hade 2 kår. I tyska kårer, där byter man, men om man är riktigt, riktigt nära vän, byter man en sån här liten band man sätter vid ett hedersband man sätter på en hållare vid byxlinningen, kan man säga, förutom det stora bandet man har runt hela bröstet. Det gör en del, gör det med 3-4 stycken, en del gör det kanske med 10, men sällan med de flesta gör det bara med 4-5. Men då vet jag en av de äldre där, han tyckte han var några år äldre och flera år gubbigare än de andra när han var aktiv. Och han fann en likadan liksom, i en annan kår som också var den där som bara var lite gammal och gnällde. Och då, de bytte just en sån där utifrån just då gubbarna i Mupparna, som jag glömt vad heter. Men de skrev att det var
aning.
Från den ena till den andra istället för sina egna namn. Det här blev väldigt internt, jag vet inte om det hade annat intresse.
För att de här gubbarna i Mupparna, alla människor, eller många människor, har någon film som de gärna ser på till jul. Nu är vi väldigt långt till jul. Och Mupparnas julfilm är faktiskt väldigt bra. Och de har ett riktigt underhållande sångnummer där när de spelar Spökena till Scrooge.
Ja, det stämmer. Jag har faktiskt sett den en gång i år eftersom jag har fått barn. Den är ju alltså, det är ju alltså Charles Dickens en julsaga, och den ligger väldigt nära textmässigt. Alltså de har egentligen, det är bara en uppsättning kan man säga av muppar av den klassiska julsagan. Med lite sånger och sånt där tillagt. Och kanske lite snällare. Men den är bra. Den är bra.
Ja, den är väldigt bra.
Med Groomer. De finns även med Minimupparna. Som är en... Jag vet inte om du har sett Minimupparna.
Nej, det har jag inte.
Alltså det är ju det enda som... Vad heter han geniet som skapade Mupparna?
Han heter så mycket som... Vänta lite. Ja, det dyker upp snart.
Han är ju en väldigt intressant person på många sätt. Och det var ett helt snedtänkt avsnitt om honom. Och sen läste jag på Wikipedia-texten och liknande också efter det. Men jag har ändå glömt namnet. Men Minimupparna är ju tydligen det enda som han liksom inte alls varit inblandad i själv. Han ville egentligen inte gå med på det. Men till slut gick han med på det. Och det blev det mest lönsamma av allting. Det var liksom det stod på 90% av företagets inkomster. För det här kunde man göra så mycket merchandising. Men mina barn älskar Minimupparna. De tittar på det hela tiden. Medan riktiga Mupparna finns inte i någon, varken Disney eller vad de har köpt dem, eller någon annan streamingtjänst jag kan hitta. Utan...
Jo, Disney Plus har Mupparna.
För vi har Disney Plus. Ja, men de har bara, Minimupparna har dem, och de har 5 olika filmer om Mupparna. Men...
Nej, de har massor med säsonger.
Har du hittat hela riktiga?
Ja, och jag kollade på ett avsnitt faktiskt för bara 2-3 veckor sedan.
Var ni Disney-kanalen?
Ja, Disney Plus, den här streamingtjänsten.
Ja, just det. Jag har aldrig hittat dem där. Jag hade gärna velat visa barnen de riktiga Mupparna också.
Ja, jag kollade på ett avsnitt med Ethel Merman, den stora Broadway-stjärnan genom tiden. Kanske den största. Och på sin ålders höst så var hon med i Mupparna bara några år innan hon gick bort. Och det är underbart att se en sån där gammal Broadway-diva.
De fick ju fantastiskt mycket. Alltså första säsongen var det var inga amerikaner som tyckte det var en idé att ställa upp. De spelade in det i England och lyckades liksom locka några sådär. Men det blev, under första säsongen blev det tydligen mer och mer hypat. Så mot slutet började storstjärnorna dyka upp. Och sen till andra och tredje säsongen, jag tror det blev 3 eller om det var 4, jag vet inte i huvudet. Men så blev det ju tydligen då, plötsligt ville alla vara med. Det var liksom någonting, plötsligt blev det ett life goal för alla innan de gick ur tiden. Att verkligen hinna få med Mupparna. Alltså, så då fick de ju alla de stora namnen, vilket är rätt märkligt. Ja. Det är ju genialt samtidigt hela...
Ja, men det är lite grann som man skulle varit med i Letterman om man var någon.
Ja, ah, just det. Eller i
Skavlans
hörna.
Ja.
Skavlan har vi ju varit med i.
Har du det?
Jag har varit med i Skavlan.
Jaha, jag har missat helt. Gick det bra?
Det gick bra, absolut. Det gick riktigt bra. Han var lite tuff sådär. Alltså, han ville skoja lite med mig, ironisera lite över mig då. Men mest var han ju bra. Men det var lite sådär att det var lite... ändå en aning sådär som man fick kämpa lite grann. Liksom. Det var inte bara stryka med hårs. Men det var kul. Sen sändes det, då hade vi gett oss av till Mallorca. Där vi jobbade från Mallorca, om det var 2 månader eller 1,5 eller något sånt det året. Och då satt vi i Mallorca och det gick att få in SVT. För de hade en sån här tjänst. De var en svensk familj som ägde huset på hyra av. Och så de hade någon så här svensk utlands-tv, så vi kunde faktiskt sitta och se det i direkt sändning från Mallorca samtidigt som alla andra. Det
är skönt att veta annars, om man sitter i en sån här lite jobbig intervju, att man har en fatölsanläggning hemma.
Det är ju alltid så att man behöver inte åka förbi krogen, utan man kan åka direkt hem till fru och barn och sin fatölsanläggning. Mm.
Jag har ju varit ute på lite dåligheter som vi sågs, eller pratades vid sitt snarare.
Vad förvånad jag blev.
Ja, men det har ju varit lite lugnt här med när man blir pappa och sådär, men sen så hade vi den här akvavitvandringen och den blev väldigt lyckad och fullbokad och fick träffa mängder av trevliga lyssnare. Och då inser man att det är ju mänskliga varelser bakom alla de här siffrorna på våra tusentals listare. Det är ju riktiga människor.
Det är det. Jag har trott att alla var sådana här boots med 2 O eller vad det heter. De finns verkligen, det är inte bara liksom fake.
Nej, och då känner jag plötsligt att jag börjar få lite prestationsångest för att det är verkligen människor, och så ska vi göra det värt för dem att sitta och lyssna på oss nästan en timme.
Ja.
Får du någonsin prestationsångest när du ska leverera någonting i dina produktioner?
Jo, men jag får ju ångest så fort jag står på en scen och inte har något att hålla i mig.
Jaha,
men då är det att allting snurrar och jag håller på att ramla om kull. Tyvärr, jag menar, som TV4 efter 5 bytte plötsligt koncept och fick plötsligt för sig att det var mycket roligare att man inte bara satt eller stod vid ett ståbord, satt på någon ståstol, utan att man skulle liksom stå upp och gå runt och peka på stora skyltar bakom. Och plötsligt blev det väldigt hemskt allt.
Men om man går är det enklare, och just att bara stå rakt upp och ner är det värsta.
Om man kör en klassisk vandra, man är utomhus, en sidekick intervjuar dig och man går en lång sträcka, liksom, det är enkelt. Men att gå lite prata 20 sekunder, ta ett steg till vänster, prata 10 sekunder, ta ett steg till höger, det är inte så underlättande. Men går du hela tiden, då är det oproblematiskt. Ja. Och sitta är naturligtvis oproblematiskt. Och så fort du är full så är det ju oproblematiskt också, liksom.
Ja, men jag stannade kvar efter den här vandringen och åt middag på... Jag åt 2 middagar den kvällen, men den första åt jag på...
Man kan aldrig äta för många.
Absolut inte. Då åt jag på Gyllene Freden. Och vilket otroligt härligt ställe det har blivit.
Ja, vad roligt. Jag är ju gammal stammis på Freden och... alltså jag började hänga där när jag var väldigt ung. Jag fick väl inte ens hänga där då. Och då var de här happy hour på eftermiddagarna, för då hängde fortfarande de här gamla trubadurerna och gubbarna och bohemerna kvar, för då var det halva priset på allt. Och de hade också rätt billiga rätter som Pitt Bellman och så från början, så gubbarna kunde klara. Jag trodde att man fick halva priset på alkoholen på den tiden. Så då kunde liksom gubbarna hänga där. Det var väldigt charmigt. Sen blev det lite för dyrt, så det blev mer så att man dök upp sent på kvällen och drack punch eller så.
Det som är det fantastiska, för Freden har ju haft en bild de sista åren att det är en turistrestaurang som är dyr. Och nu under hela pandemin så har det blivit en restaurang för stockholmare och en helt annan prisbild. Åt en alltså helt otroligt vällagad oxfilé Wellington.
Åh, vad härligt. Klassiker.
Och bara kände fullständigt hemma.
Men det är precis det man alltid har drömt att de ska bli igen. För det var 10 år när man visst kunde äta luncher och sådär. Men på kvällarna de hade tagit bort Pitt Bellman till och med. Det fanns ingen lågpris, liksom billig husmanskost. Utan allting var väldigt påkostat. Och det är ju liksom ett ställe som ska vara visserligen bra och kvalitet. Men det ska ju liksom vara Bellman och Tob och stammisar som sitter varje dag. Och konstnärer och bohemer. Mm. Och det blir ju helt fel om det är ett ställe som ingen sån människa har råd att gå till på ens på sin födelsedag. Sen var jag väldigt glad när Filip Fastén tog över, för då förstod jag liksom att kvaliteten på maten skulle stiga. Men jag var ändå lite så där rädd att det skulle fortsätta vara väldigt dyrt. Så har det nu kommit ner så att liksom vanligt folk kan gå också, så det är ju jättekul.
Ja, det där är inte dyrare än kvarterskrogen, och sen får du sitta i den miljön med Fasténs mat. Så att,
det är helt underbart. Det låter som verkligen, jag ska dit så fort jag får möjlighet. Ja. Jag har inte hunnit vara där sen Filip tog över. Det är jättekonstigt, för jag har gått på allans restauranger, både på Gotland och i Stockholm och sådär tidigare, och har liksom följt honom sedan han blev årets kock. Så det och Freden är min favoritställe. Så det, men med barn, som du kanske kommer märka, men du kommer ju se bara hålla det till ett, så du kanske kommer kunna klara att hålla liksom se restaurangerna som 2 barn och ditt eget barn. Men jag har ju 3 barn och då har man inte mycket tid kvar till restaurangerna.
Ja, men snart är nästa så gammal så han kan vara barnvakt åt de andra 2.
Ja, det har du rätt i.
Ja. Nej, men det, jag tycker det är just med Gamla stan här nu, så har ju alla turisterna försvunnit. Och det finns ju några ställen som har lyckats ha en Stockholmspublik även under turistsäsong, som Djuret och Tweed och Burgundy, La Ragazza som ligger ihop och Kagges med sitt sillkaffe nu också som de har öppnat. Och
Pastis
är en av dem.
De har ju alltid bara haft stammisar. Liksom. Det är ju de som bor i kvarteren runt som hänger där till 90%.
Så att vi måste hjälpas åt.
Kryp in är också ganska stammisbetonat, skulle jag säga. Eller kanske åtminstone folk. Liksom. Det är åtminstone inte turister i första hand.
Det har inte varit, men, vi får hjälpas åt att behålla Freden till ett stammisställe.
Absolut. När... Hur är det med 19 glas? Det har ju försvunnit väl. Men sen,
det bytte ju ägare.
Han har lämnat oss helt. Ja. För han talade lite grann om att han skulle liksom kanske möjligen acceptera att köra lite igen och sådär. Det...
När vi ändå är inne i Gamla stan och pratar lokaler så har vi fått två olika mejl om Sum Francis gamler.
Ja, men trevligt.
Vi nämnde ju att det var Akkurat som hade tagit över, och det är det ju inte, utan det är ju Stene från Akkurat som har tagit över.
Just
de var fler delägare på Akkurat. Mm. Och då är det Hans som skriver, halloj och tack för en fantastisk podd. Ni tog ju upp summen i senaste avsnittet. Jag kan bara säga att deras meny är helt enastående och välsmakande. Mm. Fantastisk öl och en helt underbar snapsmeny. Ett otroligt lyft sedan Stene tog över restaurangen. Så att den får vi testa också.
Ja, där har jag hunnit vara flera gånger faktiskt. Ja. Jag har inte hunnit äta, jag har bara hunnit njuta av att det har varit väldigt intressant öl sedan han tog över. Jag fick ett mejl från en annan som hävdade att han skulle ta över, eller hade tagit över restaurangen, tolkade jag hans mejl från. Och som jag gav massa tips, eftersom jag är väldigt engagerad även i som franciskaner sedan barnspel, höll jag på att säga, men sedan ungdomsåren, så la jag många timmar på att skriva massa råd hur han borde göra med menyn och vad han borde... Och sen visade det sig, jag tyckte det var lite konstigt, jag bjöds aldrig in till någon invigningsfest eller sådär, utan liksom... Men sen förstod jag efter något år att det var inte den personen, han köpte aldrig restaurangen, utan det var inte Sten, det var någon annan som hade tänkt köpa den eller hade väl haft någon idé, men han presenterade det som han redan hade köpt den, så jag satsade på att lägga tid och tänkte jag får väl en schnitzel som för besväret. Men så kan det vara när man är influencer.
Det låter som Petter Stordalen som när han köpte Vinge och innan affären gick klar och gick ut och höll presskonferens och firade och folk var klädda i vinkläder och så. Genialiskt.
Ja, det är smart. Nu måste jag bara be om en sekunds mellantid. Jag har tyvärr druckit lite för mycket fatöl, så om jag bara får en minuts paus. Dun 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 dun
dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Snart är Edvard tillbaka.
Okej, han är tillbaka och denna gång är han grym.
Vad säger du, ska vi kasta oss rakt på? Jag har haft en annan gastronomisk upplevelse som måste också nämnas. Men då har vi fått en lyssnarfråga som sammanstrålar med den.
Ja, men det är ju perfekt.
Och den tar vi alldeles strax. Nu ska vi se vad vi hoppar in i. Det är ju så mycket som sillen.
Ja.
När det gäller smörgåsbordet så är ju sillen något av ett måste. Men det finns ju en uppsjö med olika sorters inläggningar med smaker som sträcker sig från klassisk glasmästarsill till wasabisill och sill som är smaksatt med Earl Grey te. Men vilka sorters sill anser du vara helt oumbärliga på smörgåsbordet, från Fredrik Lindberg?
Ja, och då skulle jag först vilja ta den historiska vinkeln. Vad var det för sorter som fanns på smörgåsbordet under dess storhetstid? Och alltså idag, man kan säga julborden framför allt, inte kanske små smörgåsbord, men julborden, de är ju så här att de eskalerar i att liksom de kan ha 30 sorters sill och de mest udda smaker. Och det är väl gott förvisso, men som flera jag varit på så har de ändå inte fått till själva grundsillen. Om den är för mjuk eller för hård eller för torr eller för lös, så blir det ju ingen som helst glädje i allt det andra heller. Så det viktiga är ju att lära er göra en riktigt bra sill.
Ja.
Och ha lite variation i salthalt, ättikshalt. Sånt är kul.
Och den riktiga sillen, den är klar, eller hur?
De flesta sillar är klara. Men det finns en del historiska som inte är klara också. Det ska man väl säga. Ja,
om du skulle välja en sill. Jag vet att du inte kan det. Men skulle
en enda, då skulle den vara klar. Då är den klar.
Ja, jag skulle väl bara säkerställa det.
Och man kan säga då att om man då går in... Smörgåsbordet storhetstid, sent 1800-tal fram till tidigt 1900-tal. Vad fanns det då? Jo, det fanns mellan... 5, 6, 7 olika sillar på ett stort smörgåsbord. Och ofta ett par, tre sorters ansjovis. Och sen fanns det sardeller också. Förutom allt annat. Och så fanns det ju sillsallad naturligtvis. Kanske ett par sorter. Men de klassiska inläggda sillarna, de var ganska likartade. Ingen var så söt idag. Det där med 1-2-3-lag som är en av våra. Den kan också vara med på vår bingo faktiskt snart. 1-2-3-lag är en modern uppfinning som är helt galen. Alltså 1-2-3-lag betyder... En del ättika, 2 delar socker, 3 delar vatten. Och det historiska, det har varierat. Men man kan säga att det normala är 1 del vatten, 1 dryg del ättika och ungefär 1/5 del socker.
Ja.
Det, det är 3 matskedar är normala. Om vi tar den klassiska inlagda sillen så är det ofta så mycket. Ungefär 3 matskedar socker, inte 2 deciliter som det är i den här 1-2-3-lagen. Men ja, det som var klassiken, det var en inlagd sill som är som dagens inlagda, men alltså med mindre socker och lite mer ättika. Sen kom vi till glasmästarsillen. Och den vet jag att du, har jag förstått nu, visste jag inte innan vi började prata, men att du har läst på mer av. Men jag har kollat recepten i alla fall och kollar man... Idag på webben kan man hitta allt möjligt, men går man tillbaka till 20-30-talet så hittar man, och då är det ju de klassiska, precis som inlagd så innehåller den sill, ättika, socker och kryddpeppar. Men sen innehåller den även rödlök, morot, pepparrot, lagerblad, senapskorn och torkad ingefära. I alla fall i den version i prinsessornas kokbok som jag gick på. Det kan vara lite, några saker kan vara borta i andra recept. Och det är stora bitar, lite större än vanlig inlagd sill från början. Och skinnet är kvar. Den är också saltare än en klassisk inlagd sill. Man ska bara, och det är något som återkommer i de klassiska recepten, att man inte ska laka ut den 20 timmar utan bara 12 timmar. För man utgår ju från saltsill, så att en högre salthalt. Och därför är glasmästarsillen lite hårdare, torrare konsistens. Inte så lös som inlagda sillen. Mer kryddor och lite hårdare konsistens. Sen kommer vi till kryddsillen. Det fanns också alltid med. Alltså jag ska börja nämna alla kanske. Inlagd sill, glasmästarsill, kryddsill, delikatessill, vingasill och gaffelbitar har jag en nedteckning på när ett gäng gubbar, gamla gubbar på 50-talet höll på att fundera på vad fanns på ett smörgåsbord när vi var unga under smörgåsbordets guldålder. Och de listade ner de här varianterna. Kryddsillen, det är också en inlagd sill. Det är inga konstigheter, men det är lite mer kryddor. Det viktigaste är att kryddnejlika alltid ingår, men ofta även svartpeppar eller enbär eller en del andra kryddor. Det är lite mer jultoner, lite mer så här kryddigt än. Sen har vi delikatessillen, och den är det mest udda, för den innehåller faktiskt tomat och dill. Och det är den enda av de klassiska då, ändå från tidigt 1900-tal, som inte är klar. I och med att det är tomatpuré så är den inte klar, utan den är grumlig. Lite oljig sådär. Sen har vi vingasillen och gaffelbitar, och de hittar jag ingen större skillnad på. Men det typiska för dem är att man gör dem på islandssill, som är lite större och fetare än den man fiskade då inne vid Bohuslän. Ja. När man började importera sill borta från Island så var det större. Och då tog man bort skinnet och så skar man dem i små portionsbitar. Så bitarna är mindre, men själva grundfiskarna är större och de är fetare från början.
Och där kanske man ska använda en norröna sill idag. Är väl det närmsta man får tag på.
Det kan det nog vara. Och sen utöver de här, då, här hade jag då 3, 4, 5, här hade jag 6 exempel, men ibland vet jag att det var 7, 6, 7 verkar vara det vanligaste. Och sen hade man också hel anchovis, filead anchovis och lite olika kryddade anchovis, för anchovis var väldigt stort. Men det är det historiska. Om jag sen kommer in idag, då skulle jag dessutom vilja ha matjessill.
Ja.
Och jag skulle vilja ha en norsk eller holländsk matjessill förutom den svenska. Och sen skulle jag vilja ha 2 eller 3 marinerade strömmingar som jag tycker är väldigt gott. Och som faktiskt är ännu äldre. För på den tiden när man inte kunde fiska i Atlanten. Man hade inte skepp som kunde åka ut. Utan man var beroende av att bara fiska sill under de få perioder. Som ändå kanske var en fjärdedel av historisk tid. När sillen gick in till kusten. Kunde man ju all annan tid ändå fiska strömming i Östersjön. Och strömmingen lämpar sig inte för ättiksinläggningar på samma sätt. Men däremot gjorde man... saltade man den och hade såser kring den, alltså så man hade en liknande, man hade alla någon form av inläggning, och idag har vi ju den här mer marinerade, man låter den ligga i salt och ättika och sen tar man upp den och så gör man en lite mer krämig sås till.
Senapsgravad strömming är ju en absolut favorit.
Ja, det är jättegott.
Men den här glasmästarsillen är jag uppvuxen med som hjärtat i vårt smörgåsbord, min mors glasmästarsill. Och den heter ju egentligen glasmästare Karlssons prima sillinläggning. Och bara när någonting heter prima så blir man ju glad.
Ja.
Och det som var roligt med den här glasmästare Karlsson, det är då att han var en legendar inom kappsegling. Och har varit med och startat föreningar och tävlat utomlands som rorsmans. Och är då även glasmästare och sillinläggare. Jag blir alldeles lycklig, jag blir varm inombords. Och han är född på 1870-talet, så att och gick bort i början någon gång på 1900-talet.
Jag jobbar ju med mathistoria och just med den svenska mathistorien och har pratat om sillens historia många gånger och läst in mig lite på glasmässan sillen idag. Jag har missat det här, måste jag säga. Jag har levt i så nu stor all verkligen, nu får du stor eloge här för att ha letat rätt på detta. Jag har alltid trott att glasmästarsillen hette så för att det ska ju vara en väldigt klar lag. Det sägs alltid att man ska låta den rinna av extra och man byter lagen. Man serverar inte den lagen som den har legat i och dragit in sig, utan man ska byta och sådär. Så att jag tror, om man ska vara i glasburk och inte i höganäslerkruk. Så jag trodde den kallade glasmästarsill för att det liksom var rent som glas. Både lagen och burken var glas. Men det är jätteintressant att det har blivit. Men det är kanske en av anledningarna att den blir så populär. Att det passar så bra, den här kopplingen glas och den väldigt klara sillen. Nu får du fortsätta.
Han kunde marknadsföring också. Inte bara segla båtafar och lustiga, vad säger, isjakter höll han på med till och med.
Mm.
Och där har du ju också i klar som is. Så att referenserna haglar här till den här
sidan. Det gör det verkligen.
Ja. Men har vi klarat av den här frågan eller har vi någonting kvar på den? Jag tror Fredrik fick ett bra svar där av dig.
En enda sista sak, och det är att man måste ha sardell på smörgåsbordet också. Sen är det klart.
Det är klart man måste ha. Man behöver alltid sardeller.
Ja.
Världens godaste pizza i napolitanan, sardeller.
Den är calzone, men kanske nästa godaste.
Det är bara för osten, eller hur?
Smält ost! Det är ju så mycket godare när den är täckt så att det blir en hägg. Men det måste vara gräddost, det går inte. Idag, 99,9 av alla pizzerier idag har ju någon sån här riktig lågprisost som inte ger någon glad. Gräddosten är också billig jämfört med all ost du och jag har någon som skulle släppa in i vårt kylskåp. Men den ansågs liksom det billiga, men ändå lite fetare som man hade på 70, 80 och kanske möjligen 90-talet. Ja, 90-talet också. Men alltså senare år har de ju helt släppt. Många kör ju med pizzatopping som alltså enligt lagen inte ens får kallas ost. För det är ost, utan det är lite så här kemikalier gjort av mjölk som inte ens är ostdefinition. Och de som är lite lyxigare, de tar en hushållsost och den är inte fet nog. Det funkar kanske på vanlig pizza, men det funkar inte på calzone.
Pizzatopping kan innehålla spår av riktig ost.
Ja, precis.
Då ska vi se här. Kära poddar och älskade spritromantiker. Jag och min make har lyssnat på varenda avsnitt av er ljuvliga podd sedan er start och kan inte annat än påstå att vi är beroende. Vi har tidigare medverkat med vår fråga kring svensk frukosttradition och dess historia. Tack för det ingående svaret vi fick då. Till vår fråga denna gång. Sista måltiden. Vad skulle ni äta och dricka om ni visste att det var er sista måltid på denna jord? Och med vilka fyra historiska eller nu levande personer skulle inbjudas och delta vid denna sista måltid? Observera att vänner och familj ej är inräknade i gästlistan. Kan verka makabert, men tanke på att få dela sista måltid med då och nutid. Låt fantasin flöda. Tack för att ni förgyller våra fredagar varje vecka. Janne och Mona Bjelke, Gesunda, Sollerön, Dalarna. Och vi har ju gett ett helt avsnitt till vad vi skulle äta. Avsnitt 44 tror jag det är.
Ja, gå in på 44, för ska ni börja lyssna på ett enda avsnitt av oss, tror jag nästan det ni ska lyssna på. Vi blir ju helt exalterade. Vi blir ju fullständigt. Vi håller på ett helt avsnitt och bara tar om alla rätter som ska vara i vår sista måltid. Så det är ingen idé att gå in på nu att återupprepa det, utan jag håller mig liksom till att ni får gå in på avsnitt 44 och lyssna vad jag vill äta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Här måste jag ju tillägga då, för att jag har fått låna bordet inne på AG i veckan för att äta en lätt jobbrelaterad middag. Och tycker det är skönt att sitta där inne. Och när jag kommer dit så visar det sig att köksmästaren har lyssnat på det här avsnittet, Patrik Lohagen. Och tillsammans med Gustav Persson som jobbade den kvällen så har han skapat stora delar av det jag pratar om i det här avsnittet. Och först var det ju bara en 100% genuin sann lycka och jag blev så glad över det engagemanget. Och så tänkte jag, ska jag dö nu? Men det försvann efter första glaset champagne, för de hade matchat med drycker också.
Nej, men det är helt men hade han gjort det för dig? Alltså, du skulle dit och äta och så skulle och då hade han liksom försökt skapa det du haft i din sista måltid.
Ja, och jag skulle ju i princip bara äta alla karten där inne och få då den här brakmåltiden serverad. Och jag fick alltså bellonostron från västkusten, svenska, gratinerade ostron Rockefeller på svenska bellonost. Och då har jag tydligen sagt i något poddavsnitt att jag vill grilla mina havskräftor själv för att jag tycker liksom jag gör det bäst. Och då är de längsta, största havskräftor jag sett i mitt liv. Det finns humrar som hade skämts. Kluvna, rensade, de sprattlade först när de kom in och så rensades klövt. Och då rullar de in en Conroe-grill, en sån här superhet grill med bichotankål som inte ryker. Och den här extremvärmen så fick jag grilla havskräftorna själv. Gåslever med en Chateau de Kem 98. Och sen en långmörad, hängd, kastrerad portugisisk tjur bland annat. Det var så lycka, Edvard. Jag är fortfarande lätt hög på upplevelsen.
Jag har ju tillbringat så här 16 månader. Jag är inte den som brukar vara avundsjuk på andra. Men de senaste 16 månaderna har jag egentligen bara varit avundsjuka på dig hela tiden, bro. Det är ju lite hemskt att säga. Men jag ska säga att idag är det lite lindrat. För jag har en av mina bästa vänner. Han bor i Danmark sedan åratal. Han flyttade dit för att doktorera i ekonomisk historia. Men hoppade av efter massa år när han i och för sig hade liksom jobbat med att rådgiva danska exportmyndigheter och undervisa massa studenter och handleda andra doktorander som blev doktor. Men han fick aldrig sin doktorstitel någonsin, för han orkade aldrig skriva ihop det där jobbiga pappret fast han hade det i huvudet. Och sen var det lite olika turer, men sen sadlade han om och blev musselodlare. Så han har sin egen odling då i Limfjorden av musslor och sjögräs och lite ostron och sådär. Och han har skickat ett kylpaket till mig idag med levande humrar som han har fått upp som bifångst och även en hel del olika musslor och grejer. Så jag är inte lika avundsjuk som jag brukar, för jag ska åtminstone få en riktigt härlig skaldjursmåltid med hyperfärska, för han packade dem i går, tror jag, eller om det möjligen var på morgonen igår eller om det var på kvällen i förrgår, och de är redan här levande och glada allihopa, och ja, jag är glad i alla fall. De kanske är mindre glada, de vet vad som kommer hända med dem, men de kommer göra mig lycklig.
Jag undrar dig all matlycka, och förhoppningsvis till hösten så kommer vi ju kunna ses och börja få uppleva dekadenta måltidsupplevelser tillsammans igen.
Sen har vi ju massa viner jag måste trycka i mig också för nästa veckas poddavsnitt. Då ska vi prova rislingviner. Och de måste man ju först testa och utdöma innan. Så jag har 5 flaskor jag måste lyckas ta mig här på en vecka. Och igår hade jag höll en ölprovning över nätet som jag gör nästan hela tiden. Och då blir det så väldigt mycket öl över från alla dessa. Så det är mycket skaldjur, mycket rislingviner och mycket öl. Förutom då fatölstappen som står där. Kenneth Smith. Så, ja, det är inte så synd om mig. Men jag måste säga att jag är imponerad. Det är otroligt häftigt att höra om
Det var underbart.
Denna AG-upplevelse.
Det var faktiskt någonting extraordinärt och just överraskningen. Mm. Men vi har ju en fråga här. Vilka 4 personer, levande döda, som vi skulle dela den här måltiden med?
Ja, ja.
Det här är ju en otroligt svår fråga för att valmöjligheterna är plötsligt oändliga. Vem skulle man då verkligen, verkligen utnyttja den här tiden med och återuppväcka? Mm. Ska jag ta en första tanke eller också kan du, eller ska vi köra flera?
Nej, men kör du. Det tycker jag väl är... Kör du först och så kör jag sen.
Jag har gjort en Edvard, så jag har inte en lista på 4.
Nej, oj. Du är verkligen Edvard idag. Du gick igång på den här.
Ja, för att den allra första...
Jag är lite mer surmagad idag, faktiskt, måste jag säga. Jag kanske är lite för bortskämd med det här. Man tussas ihop med människor som egentligen är väldigt duktiga och intressanta. Men så behöver det inte alltid bli så jätteroligt bara för att man får några timmar ihop. För man är antingen starstack eller så är de starstack eller också är båda starstack och ingen vågar säga något eller också är någon trött och ingen vet vad man gör, men okej, kör.
Okej, den första som dök upp i huvudet, den enda som jag tyckte var 100% självklar, det var Jenny Lind, operasångerskan. Ingen har ju hört henne sjunga som lever idag för att hon avled före hon blev inspelad på något sätt. Och hon kom ju till USA och gjorde en turné där, alltså, så det blev sån hås så att biljetterna gick för 10 000-tals kronor, auktionerades i dagens penningvärde. Och hade tydligen en sån magisk röst och persona att hon fullständigt trollband människor. Och få tänkt att dela en middag med henne där hon spontant tar lite ton också till kaffet och få höra Jenny Linds röst.
Ja, men det var en väldigt bra idé.
Och sen så vad hände med Amelia Earhart, alltså den här kvinnan som var pionjären bland piloter för att få kvinnor att börja flyga. Och hon gjorde ju en jorden runt om flygning där hon försvann och ingen vet vart hon tog vägen. Och ha henne på middagen och hon får berätta om sina, hur det var att vara kvinna i den här totalt mansdominerade världen. Och sen så gör de här otroligt riskfulla flygningarna och vad som hände med henne.
Och de här 20 åren i Flen när hon hoppat av och bara ville ha ett enkelt liv och ingen skulle veta vad hon var.
Exakt. Där hon gick under namnet Herr Jansson.
Ja, precis.
Ja. Och sen så har jag en till här. Och det är ju Edvard Persson. Den fryntligaste av de fryntliga. Den mest gåsätande, pilsnedrickande svensk vi någonsin haft i världshistorien. Mm. Vem vill inte äta middag med Edvard Persson?
Allvarligt talat, jag har ju läst då beskrivningar av vad som mötte honom. Han var ju bara så där på bild. Han var ju skitjobbig och rätt hemskt för alla som mötte honom. Totalt självupptagen.
Okej, jag byter ut honom strax. Och sen så
hade du bara satt på en kamera så att det skedde i bild skulle han varit underbar.
Exakt, det blir bra på Instagram.
Han hade inte förstått skillnaden med vad som var liksom SF-filmer och vad Instagram, utan bara ställa upp kameran och säga att det sänds.
Nej, men så han var otrevlig. Vad ledsen jag blir nu.
Ja, han var nog ganska självupptagen och otrevlig faktiskt.
Ja, men
kanske inte hyllandnivå, men ändå lite besvärlig sådär.
Ja, jag förstår. Ja, och den sista är då Oscar Wilde som jag anser vara ett...
Vilken bra idé! Alltså, jag satt och grubblade över de här igår kväll och jag hade inte riktigt tid att ta mig an helt och kom inte på så jättebra förslag rakt igenom. Alltså, men Oscar Wilde, det är ju klockrent. Det är klockrent.
Ja, för att av alla författare så är det ganska få som man skulle vilja äta middag med, även om man
uppskattar... Egentligen, det är precis det jag var inne på. Att det är ju verken... Det är precis det jag skrivit, att konstnärer, författare, musiker, de är ju aldrig lika bra som sina verk. Jag har aldrig mött någon som överglänser verken liksom. Men Oscar Wilde skulle jag nog kunna tänka mig att skulle vara minst lika begåvad.
Ja, och han var ju så otroligt kvickt tänkt.
Oerhört. Ja. Man skulle nästan sörja att man var hetero om man träffade honom.
Ja, faktiskt. Det är få män som skulle få mig på andra sidan. Men,
den enda.
Så är det. Var du på din lista då? Jag tror inte du behöver ha dåligt självförtroende över den. Om jag
Nej, jag tyckte det var svårt faktiskt. För min tanke var bara liksom, den första var väldigt lätt. Alltså naturligtvis, vad vill man träffa om man är katolik och kristen? Man vill träffa Jesus, men man kan ju inte be att Gud ska komma ner och dyka upp på en sån här middag. Och allra först så har jag hela de här liksom grejerna runt om. Ja, men om det var min sista dag i livet, då skulle jag vara helt hysterisk. Jag skulle inte klara att gå på en middag. Jag skulle bikta, jag skulle förbi om syndernas förlåtelser. Jag skulle träffa min familj och krama dem. Och jag skulle liksom, men det var lite jag sa samma vid sista måltiden förra gången också. Att det får bli näst sista måltiden. För liksom sista dygnet vill jag bara fasta och förbereda mig. Men sen nummer två är ju att jag kan ju inte andra språk. Jag är ju dålig på gammal engelska och sådär. Så man måste tänka att jag har en sån här babelfish som de har i liksom Liftarens guide till galaxen. En fisk man stoppar i örat och så förstår man allt de säger. För annars blir det ju...
Exakt, men med tanke på att du träffar en person som inte lever längre så tror jag att det nog går att ordna att ni förstår varandra.
Det hoppas jag också, men det är två. Jag menar, bara för att du har magiska krafter att återkalla folk, jag tror inte har magiska krafter att man ska förstå dem. Vi måste ändå lägga in alla. Men, alltså grejen är, ja, Jesus vore ju centralt att träffa, men honom kan inte. Men, lite högmodigt, men inte lika extremt, så skulle jag ändå säga någon som har levt ihop med Jesus. Så aposteln Petrus skulle jag välja i första hand. Jungfru Maria, då skulle jag bara ligga platt på marken och tillbe, liksom jag skulle inte klara av att föra en bordskonversation. Petrus, jag beundrar honom enormt, men honom tror jag ändå att jag liksom skulle, vi är lite liknande mentalitet sådär. Det känns som vi ändå skulle kunna bonda ganska bra. Det skulle fungera. Och då skulle vi större delen av middagen, skulle nog alla närvarande vara så impade av Petrus att det är han som skulle hålla låda. Ingen annan skulle ta så mycket ton. Men andra sen tänker jag mig att han bryter upp ganska tidigt och då kan man prata lite med de andra också. Nummer två är att man vill ändå ha någon konstnär med. Men där har jag just det här att de är ju inte lika roliga som sina verk om man ska vara ärlig. Och då funderar jag lite, Göte är ju en stor idol, men jag vet inte, han kanske skulle vara lite för doserande ändå. Så jag tror jag väljer Shakespeare.
Han
ger ju ett glatt och liksom ändå liksom sånt här intryck. Jag tror att man skulle kunna ha en rolig kväll med Shakespeare och några glas riktigt bra portugisiskt vin. Sen nummer tre, då väljer jag Auguste Escoffier. Men det är ju bara för att jag jobbar med mat och han är den stora. Egentligen vill jag inte alls sitta och snacka med honom. Jag skulle vilja att han lagade mat åt mig. För att han sätter och lagar mat på stora restauranger med massa människor. Och liksom olika delar av såser förberedda. Det kan man inte riktigt göra idag. Det funkar inte riktigt på det viset. Så han skulle säkert kunna ge mig något lite tips. Men det vore ju ännu roligare om han lagade maten. Briat Savarä kanske annars vore en bättre gourmet, för han lagade ju inte mat, han var ju bara en expert kring mat och hur man ska njuta av mat. Och så Briat Savarä kanske skulle vara ännu bättre.
Där skulle du behöva lite guidning, känner jag, att just kring njutning av mat, att
att man skulle kunna göra lite mer, man skulle kunna bli ännu mer, att man kanske ägnar lite för mycket åt strävsamhet och tomt arbete och flit och asketism. Och då kanske man skulle behöva träffa Brian Savare. Nummer fyra har jag inget namn på. Jag tänker bara att när alla de andra har gått hem så vill jag ha någon att efterfesta med.
Ja.
Och då tänkte jag först historiens roligaste festmänniska, en sån här otroligt kul person som drar de allra bästa anekdoterna och gör de allra roligaste upptågen. Och, alltså den historien som varit roligast att svinga liksom en gäng bägare med genom hela natten. Men sen slår det mig, varför historien? För de andra är ju döda. Men den här snubben skulle ju vara rätt kul att fortsätta umgås med. Så då skulle jag snarare säga den nu levande roligaste festmänniskan. Vad han heter, må han vara indier eller kines eller belgare eller svensk, honom skulle jag vilja med som nummer fyra. Han kan få hålla sig lite lågt och låta Petrus tala i början av middagen och sen Shakespeare och sen då Briant Savarä eller Escoffier. Men sen när de andra har gått hem, för de är ju rätt upptagna här, där exakt som de är döda måste de väl återvända före klockan 12 till himlen eller så här. Och då skulle vi kunna parta till klockan 15 följande eftermiddag. Men vem han är, det vet jag inte riktigt. Eller hon, det vet jag inte riktigt.
Ja, men det där var ju en fantastiskt bra person att bjuda in. Världens nu levande främsta partypris.
Ja, precis.
Och det blir någon form av Mike Myers i Austin Powers på speed där som vi pratar om. Som studsar upp och ner. För det är någonting jag tänkte också på, och satte upp en lista med vilka komiker jag skulle vilja festa med. Och många komiker är ju helt skruvade, alltså anledningen till att de är så geniala är ju för att det inte står rätt till där uppe.
Ja, och det låter ju kul, men väldigt många komiker är ju inte så jättekul när de inte står på scenen då. De flesta, en del kan säkert vara det, men väldigt många sägs ju vara tråkiga i vardags.
Men de namnen som dök upp här, det är, det är Robin Williams, honom tycker jag enormt mycket om som skådespelare. Verkar ha sån värme och sån medkänsla och sån närvaro. Och jag har faktiskt en vän som har varit på middag med honom och sa att det var den roligaste middagen i hans liv. Han byter personer hela tiden. Alltså det är som att vara med en, det var tyvärr han har gått bort, som en multipel schizofren. Han bara,
det låter ju som när de beskriver Bellman i hans roligaste kvällar. Bellman kunde antingen sitta sur och trött, men när han gick igång då var han ju också sådär att han imiterade olika personer och röster och saker.
Bellman hade jag med på mitt lista ett tag också. Att få vara med och festa med, såklart.
Honom borde jag haft med på listan. Ja. Varför tänkte jag inte på det? Får jag ändra mig, vill jag med Bellman?
Ja, du får det.
Tack. det vore fantastiskt. Det vore riktigt fantastiskt.
Ja, men sen komiker så har jag Seth MacFarlane, som jag tycker är en av de nu levande roligaste personerna. Han är skaparen bakom Family Guy bland annat. Och är otroligt duktig på att imitera. Det finns flera exempel där på YouTube. Mm. Och sen Peter Sellers, var han rolig privat? Han var svår, va?
Jag vet faktiskt inte, men jag tror att han är svår. Nästan alla komiker är svåra.
Ja.
Jag menar, Povel Ramel var ju inte särskilt kul privat för de flesta. Han kunde gå igång ibland, har jag förstått. Men det var inte så där att han var, folk som träffade honom i alla fall i andra sammanhang var han inte särskilt jätterolig. Jag tror inte Gerard och Rolf var jätteroliga heller. Glans och Batra som är jäkligt roliga, de tror jag inte är skitkul liksom, privat heller. Så där, utan de är säkert helt okej. Men det, alltså väldigt ofta är det ju en kompensation på något vis för att det kräver att de får ett utrymme där de andra slutar prata och där de förväntas då hålla låda. Och då kan det kanske bli att de börjar låtsas att det är en scen och börjar uppträda. Men det är liksom folk som kan vara jätteroliga privat, de gör inte liksom det roliga.
Nej.
Som den här komikern, jag glömde bort vad han hette nu igen, som jag och Martin mötte på Operakällan när vi var unga. De bästa är aldrig komiker. Han var ju besviken att vi inte var komiker. Ja. Men lite är det ju så. Alltså, att man är lite galen måste man väl vara för att vara en bra komiker. Men många är nog det på ett sätt att det snarare är att de går och inte liksom vågar köra på. Inte kan ta ett normalt turtagande så där, utan antingen de helt på eller helt av.
Mm. Men några som jag tror är roliga som jag skulle vilja med, det är Rodney Dangerfield, om du minns honom. Amerikan. Och bara man ser honom blir man glad. Ja, och det är samma sak med Tommy Cooper, han med fesen som vi haft upp när vi pratade hattar. Ja, och Benny Hill. Men han levde han levde ensam och dog liksom bortglömd i sin lägenhet och hade dragit sig undan fullständigt. Och sen Marty Feldman, kommer du ihåg, han med ögonen.
Han är ju rolig i ögonen för.
Jo, men alltså hela hans persona, alltså hur han utnyttjade sitt utseende till att skapa komik med det. Och det känns inte att det var på något sätt, vad ska man säga, förutmjukande. Utan
nej.
Man skrattade med honom och inte åt honom.
Men verkligen. Nej, men han var ju genial. Men om han var rolig privat har jag ingen aning. Alltså, John Cleese är väldigt svårt att tänka mig att han är rolig privat. Ja. Jag tror han är precis lika tråkig som hans liksom figurer som han driver med. Ofta driver man ju med sig själv när man liksom är humoristisk, så att det är mycket det här torra brittiska överklassens liksom att hämma alla sina utlevelser, att det är lite som han ofta skämtar om. Jag tror han har mycket av det själv också. Ja. Det är verkligen inte självklart att man är rolig bara för att man är rolig.
Nej, men det finns ju mängder av exempel på. Mm. Nu ska vi se vad vi ska avsluta med. Vi kan
jag vet inte om jag ska läsa upp det här nu. Jag fick en fråga som börjar med en liten hyllning till dig.
Oj, vad trevligt.
Ska vi ta den här gången? Ja, men det är en fråga också. Jag har inte läst den här än. Jag fick den tryckt i handen av Gunilla innan jag skulle gå in och sa att den här kan inte Mats läsa själv, utan det är bättre du läser den.
Ja, men ta hyllningen så kan vi ta frågan nästa gång om vi inte kan svara
det
på den.
Det kan vi göra. Hej Mats och Edvard. Jag ville bara tacka för den fantastiska akvavitvandringen som Mats var med och arrangerade helgen. Allt var otroligt gott. Och du Mats var väldigt trevlig. Det kanske inte framgår när det går igenom eten och sådär, men träffar man Mats privat så är han faktiskt väldigt trevlig. Vi blev lite starstruck och vågade inte riktigt stanna och prata med dig så länge som vi velat. Jag vill i alla fall ge dig lite cred så här i efterhand. Och sen kommer en fråga, men frågan kan vi ju ta nästa gång då. Men ja. Här var i alla fall hyllningen.
Ja, men det var ju underbart trevligt att höra. Och det är ju lite märkligt för att vi sitter ju och pratar med varann. Och som sagt, som jag nämnde innan, så träffar vi ju inte levande människor så ofta som finns där bakom. Och jag tycker det är väldigt roligt att träffa våra poddlyssnare för att jag tror faktiskt vi har de trevligaste poddlyssnarna i världen. Det kan låta klyschigt.
Ja, absolut.
Men det är väldigt bra människor. Ja. Så jag blir ju glad av att bli...
Men folk som tycker om mig brukar vara väldigt fina människor.
jag har ju aldrig träffat en ond person som heter Mats. Så att, om någon som lyssnar på det här känner en ond person som heter Mats, så mejla in, för att jag vet inte om det finns.
Mats Stalin.
Ja, det går ju inte. Mats Kaddafi. Mats Pott.
Mats Pott, han var otrevlig.
Riktigt elak diktator.
Nej, fet Mats var väl ganska gemütlig också.
Ja, du ser, det passar bättre med tillsammans med fetoister än med diktaturer.
Det gör det.
Men ska vi avsluta med lite shoppingtips för blodkorv?
Det kan vi göra. Kan vi inte bara slänga in den här? Gunilla hade stoppat till ytterligare en liten sak här, nämligen att det var en understräckare om en fruktansvärd pandemi häromdagen. Hon tyckte att vi har ju talat om död och sjukdomar och rädslor och pandemier så mycket på sistone. Och den var faktiskt lite rolig. Det handlar om den engelska sjukan. Och det var en farsot som likt en pest kom och gick under 1400-, 1500- och 1600-talet tror jag det var. Och det roliga var att första så här 4-5 omgångarna så drabbade den bara engelsmän som var unga, rika, frossande, slösaktiga och dekadanta. Alla andra överlevde, så alla tyckte det var klockrent att det var ett guds kraft. Men sen sista två, om man började svettas och sen dog man 3 timmar senare. Men det konstiga var att de sista 2-3 gångerna när den kom, då ramlade den även ner och några i Hamburg dog. Och sen spreds den till Livland och där dog hälften av befolkningen eller något i den stilen. Fast de inte var unga och dekadanta. Men i England var det på det viset. Alla utländska ambassadörer som var unga och dekadanta överlevde. Och alla strävsamma människor överlevde. Så kan det vara. Engelska svettsjukan kan jag läsa om i Svenska Dagbladet.
Ja, det låter väldigt obehaglig. Just det här börjar svettas och dör 3 timmar senare som hypokondriker. Så måste du gå och kalla kåra igenom dig.
Särskilt om man är ung och slösaktig och dekadant och frossande och ser ut som slösar pengar.
Unga är väl kanske inte längre. Det är inget epitet.
Nej, det är just det som är det fina. Att vi punktar inte alla 5 liksom.
Engelska svettsjukan. Här har vi fått...
för åldriga.
Vi har fått från E. Petersson i Hagalund. Hej och tack för en inspirerande podd. Edvard efterlyste blodkorv av salamityp i senaste avsnittet. Det blir kanske näst senaste. Hos Grand Gourmet på Volmar Yxkullsgatan 31 som Mats har nämnt åtminstone en gång i programmet brukar man kunna köpa både färsk och torkad spansk blodkorv. Morcilla. Mm. Detsamma gäller Salmantinos delikatesser på Roslagsgatan 31. Och det är Mariano Rodriguez heter han som startar den här. Och han är otroligt rolig. Har man träffat honom en gång så glömmer man inte honom om man är så. båda butikerna rekommenderas varmt även för andra spanska delikatesser. Och det kan jag stryka under. Eller jag kan stå för, vad heter det? Jag kan, vad säger man ska bekräfta att man...
Man kan
stryka, det
instämma, man kan...
Ja, jag instämmer. Även Österkvistet delikatesser och hos Köttkompaniet före detta latinamerikanska livsmedel. Det är en av mina favoritbutiker i Stockholm. I Hötorpshallen brukar man kunna få tag på högkvalitativ blodkorv. Humlen men, doftar
med hälsningar. Oj, vad bra. Här måste jag skriva upp och verkligen
Och sen så brukar vi läsa upp våra Patreon-donatörer varje avsnitt. Och, eller inte varje utan regelbundet. Och vi har ett gäng nu som alla kommer med i nästa avsnitt. För.
Hurra!
Och nu kan man betala på svenska.
Åh, vad bra, vad bra.
Det är inte dollares längre utan svenska sekiner.
Det är bra. Framkommer det fortfarande, ser det fortfarande ut som man dras varje vecka fast det är bara dras var femte eller så? Eller
ja, har det är väl lite oklart, men vi kan ju återigen förtydliga att det bara dras en gång i månaden och inte per avsnitt.
Nej, just det. Så det blir bara en fjärdedel av det ni tänkt ge oss. Men ni får gärna hyfsa upp det lite om ni har lust. Oj nej, det är lätt. Det är lätt att gå med håben, förlåt mig. Men så är det i alla fall. Och när vi ändå ska hålla på så här med det pekuniära så måste jag ju säga att snart kommer studentmottagningarna. Och vad ska man ge studenter i studentpresent?
Belgisk klosteröl som du rekommenderar 18-åringar att dricka på sin födelsedag.
Ja, men vad ska man mer ge? De måste ju ha något att dricka den belgiska klosterölen.
Nej, men man måste ju ha Edvards glas.
Ja! Hur många finns det?
Olika 100!
Sex finns det. Och är det kloka sentenser skrivna på dem?
Ja, det är det. Det är de enda sentenserna man behöver leva efter.
Och är det vackra bilder?
Jag skulle vilja säga att det finns många av de holländska mästarna som skulle bli avundsjuka över konsten på dina glas.
Och jag kunde inte uttrycka det bättre själv. Och finns det i shotsglasversion också?
Det finns det också.
Aha. Fantastiskt. Och det ska man alltså köpa till alla blivande studenter. Och skulle fördelen är att om både moster och faster och farmor råkar köpa dem så är det ju bara det jättebra. För studenter, de slår ibland sönder glas tyvärr.
Ja.
Och framförallt kanske de har fler än 5 gäster. Och då kan man behöva fler än ett av varje motiv. Så ju fler ni köper, desto bättre.
Och med...
Det här, för jag måste reklammärka också. Det här var alltså reklam. Det här var reklam för Edvard Bloms glas som finns på Servera, Önska butikerna och dukadebordet.com. Detta är reklam, så stäm inte nu alla hemska myndigheter och elaka advokater och andra.
Så man dricker alkohol i dem?
Ja, bara ni inte dricker alkohol i mitt namn. Utan ni får inte köpa någon av dem. Vad finns det nu? 3 sorters alkohol på systemet som Edvard Bloms alkohol. För det vore fruktansvärt. Men ni får köpa all annan alkohol. Och än så länge, det kommer ändra snart. Men än så länge får jag faktiskt uppmana ungdomen att berusa sig. Till och med om de inte fyller 20. Men det kommer väl snart bli förbjudet det också.
Jag kommer och besöker dig på Långholmen.
När du sitter tack,
i randig fängelseklädsel och fotboja.
Varje dag tar jag de där 2 sockerbitarna man får till kaffet och låtsas stoppa i kaffet men smusslar egentligen in i någon så här hudväck eller liknande under armhålan eller liknande. Och sen i cellen så gömmer jag dem längst in under sängen i någon liten plastpåse där jag stoppat ner. Lyckats ha skrapa gäst från mina fingrar och bakom öronen och jäser någon form av mycket otrevlig mäsk som är min enda backidyrkan alla dessa år på Långholmen.
Och så kommer du bli kompis med en fängelsemus som heter Göte som kommer att hälsa på ibland och få lite grann av dina torra ostskankar.
Ja, precis. Och till slut är jag så hungrig så jag äter upp den lilla musen.
Ja, så köp inte Edvards viner och men ni får berusa er där. Skål, vi hörs nästa vecka och då
jag det... får faktiskt säga att Edvard Blom Riesling Trocken var ett otroligt bra vin som ni alla borde ha druckit varje dag, för det finns inte längre, tyvärr importören slutade importera det för att det sålde för dåligt för att jag aldrig kunde göra reklam för det, men gott var det, får jag säga nu äntligen för avsnittet. Vad jag tyckte om det. Jag drack det nästan varje vecka faktiskt under alla de här åren.
Det var gott helt enkelt.
Mm.
Skål, och nästa vecka blir det stora Riesling-specialen, så lyssna gärna då.
Då blir det Riesling från morgon till kväll. Det kommer bli fantastiskt. Och en underbar helg, och glöm inte att äta mycket ost och dricka allting som är gott. Och pussa era älsklingar och njuta av livet, för det finns bara nu.
Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.